Ett mord i solen av Sven Sörmark, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Det är egendomligt att tänka på att jag inte ens kommer ihåg ansiktet på den man som skulle i grunden förändra och förstöra mitt liv. Och ändå satt jag mitt emot honom, på en knapp meters avstånd i 23 minuter. Jag har kontrollerat tiden i kommunikationstabellen. Jag kanske rörde vid honom. Det är till och med troligt att jag sparkade honom på smalbenet just när jag satte mig till rätta i mitt hörn. Det händer mig nästan alltid, fast det borde vara tillräckligt med svängrum i de bekväma vagnar med vilka SJ försöker hålla modet uppe hos oss som pendlar mellan Sennersta och Stockholm central. I så fall visade vi väl varandra tänderna i det artiga grin man använder i sådana fall. Men som sagt, jag har inget minne av det. Om jag koncentrerar mig starkt tror jag att jag kan erinra mig hans kostymtyg. Något i ljusgrått, kanske med en smal randning. Och möjligen hans panna. Blek, hög, blank. Eller är det en efterkonstruktion? Jag fick ju efteråt veta att han var fylld av den djupaste skräck och ångest under dessa korta minuter i kupén. Kanske kan det helt enkelt vara som jag förväxlar min minnesbild med de fotografier som jag sedan såg i tidningarna. Hur som helst, jag minns mycket bättre de båda andra passagerarna i kupén. Flickan hade blont, kortklippt hår, grön, mycket kort klänning och långa, slanka ben. Hennes blick var tom och ljusblå. Den unge mannen hade vit tröja med polokrage och svarta jeans. De sa ingenting till varandra under resan. Om det inte varit så att de kommit in i kupén tillsammans och att han tagit hennes bag från henne och lyft upp den på bagagehyllan innan de satte sig ner tillsammans, hade man inte förstått att de hörde ihop. När tåget satt igång och gled fram ut med Klara strand, medan den bleka eftermiddagssolen förgäves försökte spegla sig i det nersmutsade vattnet i Klara sjö, hörde jag att det långsamma rytmiska dunkandet från skenskarvarna ackompanjerades av mannen mitt emot mig. Hans fotsula smällde regelbundet mot golvet utan att han själv tycktes vara medveten om det. Jag vände blicken från det skräpiga stadslandskapet utanför fönstret till hans ansikte. Det var halvt dolt av kvällstidningen. Hans fot fortsatte att klappra mot golvet. Nu hade också de andra passagerarna lagt märke till det. Flickan som satt så nära mig att hennes knä snuddade vid mitt stirrade oavvänt på den välputsade skon. Mannen mitt emot mig satt orörlig bakom sin tidning. Foten tycktes leva på egen hand. Jag öppnade min egen kvällstidning och sjönk ner bakom den. Dunket mot skenskarvarna blev allt snabbare. Tåget rasslade förbi de skrovliga bergsväggarna vid Karlberg. Staden började ta slut. Vi kom ut på slätten. Det blev ljusare i kupén. Våra tidningar prasslade. Nixon och hans generaler hade hittat några nya förklaringar till kriget i Indokina. En ung flicka som varit försvunnen nu snart 3 veckor befarades ha fallit offer för ett brott. En tandläkare som smitit från en miljonskuld till Skatteverket storskrattade mot sina kvarlämnade landsmän från sin strandstol på Bahamaöarna. Jag hann fram till sportspalterna och försjönk i deras låtsasvärld. Då märkte jag att skons klapprande mot golvet hade upphört. Samtidigt kände jag att det blivit kallare i kupén. Jag lät tidningen sjunka. Platsen mitt emot mig var tom. Jag gick fram för att stänga kupédörren och hejda draget. Då hörde jag det egendomliga vinandet i korridoren och kände den kalla luften strömma mot mig. Jag tog ett steg ut i korridoren och såg att vagnsdörren stod öppen ut mot det förbiilande slättlandskapet. Den svängde vilt i takt med tågets krängningar. Jag stod stilla några sekunder och lyssnade till dunkandet och rasslet innan jag fattade vad som hänt. Någon hade fallit av tåget. Larmet utifrån överröstade stegen från den unge mannen i min kupé. Nu stod han bredvid mig med det tunna håret rufsigt i vinddraget. Jag tog några steg ut i korridoren.